الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Det här är Dars 33 i förklaringen på Kitab Adab al-Mufrad av Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Och vi talade i förra veckan om att ha rahma gentemot de yngre. Och författaren kommer fortsätta lite grann på detta spår idag. Och sen kommer vi inshallah ta'ala också tala om att ha rahma mot djur. Vi stannade i förra lektionen vid kapitel 174 i den tredje hadithen i det kapitlet, hadith 374, som berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: As-sadiq al-mastuq Abu al-Qasim sa: La tunza'u rahmatu illa min shaqi. Endast en olycklig person har blivit av eller har förlorat sin rahma. Och det här med författaren i kapitlet Bab irhamu men fil ard, kapitlet om att ha rahma över dem på jorden. Så vad är det profeten alaihi wasallam som Abu Huraira här beskriver, säger? Då han beskriver profeten a.s. med att han är as-sadiq al-mastuq, den som är ärlig, den som man litar på när han talar, och den som också endast får höra sanning. Det vill säga, det som sägs till honom från uppenbarelsen är sant, och det han säger till oss är sant. För profeten a.s. har aldrig ljugit. Och han kallar honom här vid hans kunya Abul Qasim. Abul Qasim. Vad var det profeten alaihissalam här sa? Att endast en shaqi, en olycklig person, har förlorat sin rahma. Det är, som vi nämnde i förra lektionen, en egenskap hos de troende att vara barmhärtig, att ha rahma i sitt hjärta. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, rahama'u bainahum, att de har barmhärtighet sinsemellan. Och som ni också känner till hadithen, liknelsen av kroppen. Ni vet alla den liknelsen som vi också nämnde förra veckan, där Rasul alaihi salatu wassalam säger att liknelsen av de troende i deras rahma och kärlek till varandra är som liknelsen av en kropp. Om en del av kroppen känner smärta, så kommer resten av kroppen att lida av sömlöshet och feber. Så muslimerna ska ha rahma. Och rahma är att man vill andra väl. Man vill gynna andra. Man känner som stor barmhärtighet och rahma mot de mindre. Man känner som stark rahma mot de svaga. Och man känner som frisk rahma mot de sjuka. Man känner som mätt rahma mot de hungriga. Och man känner som trygg rahma mot dem som lever i krig och konflikter och på flykt och så vidare. Så rahma är ett väldigt stort begrepp. Men att man vill andra väl, man vill hjälpa andra, man tycker synd om andra. Taib. Så personen som inte har dessa egenskaper, han bryr sig inte om muslim, han har ingen rahma mot muslimer, mot djur, mot barn, är en person med ett hjärta av sten. Och en sån person kommer ju inte gynna andra människor. Och en sån person är förlorad och olycklig. Må Allah skydda oss. Författaren nämner sen hadith Jarir radiyallahu anhu, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: Man la yarhamu an-nas la yarhamuhu Allah. Den som inte har rahma mot folk kommer inte heller att få rahma av Allah. Den som inte har rahma mot folk kommer inte heller att få rahma från Allah. Och vi nämnde många liknande hadither i förra lektionen. Och det finns jättemånga liknande hadither just om detta. Och som vi nämnde, så faller de in under den generella principen att kama tudin tudan, att så som du är mot andra kommer du också att få tillbaka. Har du rahma mot andra kommer Allah att ha rahma mot dig. Är du förlåtande mot andra kommer Allah att vara mer förlåtande mot dig. Är du generös kommer Allah att vara generös mot dig. Och så vidare. Ja. Författaren säger sen Bab Rahmatul Iyal. Kapitlet att ha rahma mot barn. Kapitlet att ha rahma mot barn. Och där nämner författaren Hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Där han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam eller han var den mest barmhärtige mot barn. Kan en nabi sallallahu alaihi wasallam arhaman nasi bil iyal. Han var den mest barmhärtige av alla mot barn. Och han hade lämnat sin son hos en dimoder som var gift med en man som var smed. Och den här mannen eller den här familjen bodde i en del av Medina. Och de brukade bränna eller idkhir i sitt hem. Idkhir är en, yarhamukallah, är en växt som doftar gott som finns i Mekka och Medina. Så profeten al-Islam gick för att besöka hans son som då var Ibrahim. Och när han kom dit så tog han upp honom och pussade honom och doftade på honom. Och denna hadith är sahih, den finns också i Muslim. Ja. Och shahid, ni vet alla vad shahid betyder? Shahid, det är ni själva beviset i hadithen. Det är viktigt att känna till den här termen. Shahid, samma ord som vittne. Ja, det är från samma grundord. Men här, shahid. Inte shahid, shahid med alif. Shahid, yani själva bevisningen i hadithen. Författaren nämner att man ska ha rahma mot barn. Och vad är yani länken i hadithen? Jo, det är då Anas sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam var den mest barmhärtiga mot barn. Det är det som är shahid, yani själva bevisningen i hadithen. Och han nämner ett exempel på hur han brukade besöka sin son Ibrahim och hur han tog upp honom, kramade honom, pussade honom och doftade på honom. Så här finner vi att profeten Muhammad alaihi salatu wassalam var den mest barmhärtiga av människor mot barn. Och det här är också en beordring till oss att vara barmhärtiga mot barn. För Allah Azza wa Jalla har sagt i Koranen att ni har sannoliken en god förebild i Allahs sändebud. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Så han är våran förebild. Och om han var barmhärtig mot barn så ska vi också vara det. Eller hur? Ja. Författaren nämner sen en hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu, att en man kom till profeten alaihissalatu wassalam och hade med sig ett spädbarn. Så mannen började krama sitt spädbarn och trycka det mot kroppen. Och då så säger profeten alaihissalatu wassalam: har du rahma mot ditt barn? Och då så säger mannen: naam. Och då så säger profeten: fallahu arhamu, Allah har mer rahma mot dig än vad du har mot detta barn. För han är Arhamur Rahimin, den mest nådrike, eller den mest barmhärtige och den mest nådrike. Ja. Och denna hadith är också sahih. Så kapitlet handlar om att ha rahma mot barn. Och Abu Huraira nämner denna sahabi som kommer till profeten alaihissalatu wassalam och kramar om sitt barn. Taib. Och då så säger profeten alaihissalam: har du rahma mot ditt barn? Det vill säga, som vi nämnde förra veckan, att krama barn är rahma. Det är en form av barmhärtighet. Kommer ni ihåg vi nämnde det? Att krama barn är barmhärtighet. Att pussa barn är barmhärtighet. Att klappa dem på huvudet, att krama dem, att leka med dem, att sätta dem i knät och så vidare. Allt det här tyder på barmhärtighet och nåd och kärlek. Så den här fadern säger att ja, jag gör det utav barmhärtighet. Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam att Allah har mer barmhärtighet mot dig än vad du har mot honom. för Allah han är Arhamur Rahimin. Nah. Så vad är det här en indikation på? Att när vi har barmhärtighet så får vi också barmhärtighet av Allah. Så har man rahma mot barnen så får man rahma av Allah subhanahu wa ta'ala. Och att vi också ska veta att Allahs rahma står över allt. Den går inte att jämföra med någonting. För Allah är mer barmhärtig mot dig än vad du är mot ditt eget barn. Och vi nämnde en liknande hadith när vi gick igenom Riyad och Salihin för inte så länge sedan. Är det någon som minns den hadithen? Hadithen om kvinnan som efter kriget hade tappat bort sitt barn, sitt spädbarn. Och hon springer och letar efter sitt spädbarn på slagfältet, eller där kriget hade varit. Och när hon hittar sitt barn så tar hon upp det, trycker det mot bröstet och börjar att amma sitt barn. Och då säger profeten till sahaba, tror ni den här kvinnan skulle slänga in det här barnet i en eld? Är ni totala motsatsen? Så folk säger nej, självklart inte. Och då så säger han att Allah är mer barmhärtig mot er än vad denna kvinna är mot sitt barn. Mashallah. Och denna hadith finns i Bukhari. Så Allah Azza wa Jalls rahma över människan är enorm. Otroligt stor. Men också värt att veta är att denna rahma har sina asbab, sina orsaker. Vill man ha rahma så måste man också göra sig förtjänt av den. Och det finns asbab, orsaker och anledningar som gör att man får Allahs barmhärtighet. Som till exempel att man är barmhärtig mot andra. Att man är troende, att man gör goda gärningar, att man är förlåtande och så vidare. Allt det här gör att man är mer berättigad till att få Allahs rahma. Nah. Kapitel 176. Bab rahmatul baha'im. Kapitlet att ha rahma mot djur. Och om ni ser nu författaren rahimahullah mashallah är väldigt pedagogisk i sättet han har lagt upp dessa kapitel på. Att han börjar med att ha respekt mot de äldre och sen att känna till de äldres rättigheter och sen att känna till barnens rättigheter, känna till sina bröders rättigheter. Och själva boken började med de största rättigheterna hos människor, föräldrarna och släkten. Och sen nu, igen, sakta sakta kommer det till de kanske mindre rättigheterna men ändå stora rättigheter. Och det är djurens rättigheter. För islam så har alla sina rättigheter. Taib. Så vad har då djuren för rättigheter? Författaren säger här rahmatul baha'im. Att ha barmhärtighet gentemot djuren. Och han nämner där den kända hadithen, hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berättar om den här mannen som gick på vägen och han blev väldigt törstig. Så han fann en brunn. Han gick ner i brunnen och drack tills han var mätt. Och när han kom ut så såg han en hund som satt och flåsade bredvid brunnen. Och den här hunden i törst slickade sanden bredvid brunnen. Så mannen säger till sig själv att den här hunden är lika törstig som jag var innan jag fann den här brunnen. Så han går ner i brunnen och fyller sin sko, sin skinnsko med vatten och bär upp denna skinnsko med munnen. Och sen när han kommer upp så ger han vatten till hunden. Så Allah Azza wa Jal tackade honom och accepterade det han gjorde och förlät honom för hans synder. Och då så säger sahaba, ja Rasulullah, finns det belöning i hur vi behandlar djuren? Finns det belöning i att behandla djuren? Och då så säger profeten alaihissalam att i varje fuktig lever finns det belöning. Det vill säga i allting levande finns det belöning att hämta. Och denna hadith är autentisk, den finns i Bukhari och i Muslim. Denna hadithen, mashallah, är väldigt mäktig. Och hadithen har också nämnts beträffande en kvinna från Bani Israel, de som var före oss. En kvinna som var prostituerad. som vi alla vet, så är det en stor synd. Och att samma sak hände den här kvinnan. Exakt samma sak. Och hur Allah Azza wa Jal förlät henne när hon gav vatten till den här hunden. Det finns många lärdomar i den här hadithen. Många waqafat. Många tankeställare som man ska ha i åtanke. Den här mannen gick någonstans på en ödemark och blev törstig. Och ni vet ju att på den arabiska halvön och i Mellanöstern så är det väldigt varmt. Så mannen blev väldigt törstig. Och alhamdulillah, mannen finner en brunn. Och det man förstår av den här hadithen är att brunnen är djup. Brunnen är djup. Man måste gå ner, klättra ner i brunnen. Vilket också utsätter personen för fara. Det fanns ingen hink att hissa upp vatten med. Så mannen klättrar ner i brunnen. Och dricker från det här vattnet. Och när han kommer upp så ser han den här hunden. Som sitter vid kanten till brunnen. Och i törst så flåsar hunden och slickar på sanden. Ni kan ju föreställa er det här scenariot att vattnet, eller runt brunnen, så är det fuktigt. Taib. Så hunden i hopp på att få någon slags dryck slickar på sanden. Men det kommer inte hjälpa. Så vad händer med mannen? Mannen säger till sig själv att den här hunden är lika törstig som jag var innan. Och här säger Sheikh Abdurrazak i förklaringen på den här hadithen att det här tyder också på medkänsla. Att det är lättare att kunna förstå och förstå andras känslor när man själv har upplevt det. Han var törstig och ser en törstig hund. Då har han mera förståelse och mera barmhärtighet mot den här hunden. Eller hur? En person som dricker massa vatten och ser en törstig hund. Han är inte alls törstig. Har inte varit törstig. Så att man får mer medkänsla och förståelse när man själv har varit i en situation. Och så är det. När vi själva i Ramadan fastar, vi är hungriga. Så har vi mer medlidande och förståelse för de som är hungriga. De som är fattiga. Eller hur? När man själv har levt i krig och problem och konflikter så har man mer förståelse för folk som lever i dessa situationer. Än en person som lever i trygghet och säkerhet och aldrig har sett någon form av våld eller förtryck. Eller hur? Så att när man har upplevt någonting så ger det då människan mera förståelse. Så vad händer med den här mannen? När han ser hunden i detta tillstånd så får han då medkänsla och rahma. Barmhärtighet. Nåd för den här hunden. Så han går ner i brunnen. Igen. Men nu först gick han ner och drack från vattnet. Taib. Men nu hade han ett problem. Han skulle ta upp vatten. Fanns ingen hink eller någonting. Så han tar av sig sin skinnsko. Khuff som heter på arabiska. Och fyller det med vatten. Och hur tar han upp det här vattnet? Han biter ihop skinnstrumpan med munnen. Hadithen säger att han biter ihop det med munnen. För att han måste använda båda händerna för att klättra. Vilket bevisar att brunnen är djup. Han kan inte bara ta ett steg och han är ute. Utan han måste klättra in. Det finns uppoffringar. Det är svårt. Det är jobbigt. Och allt det här gör han med rahma för hunden. Subhanallah. Och inte bara det, när han kommer upp så matar han hunden själv. Som hadithen säger. Inte att han häller vattnet i någon skål och går därifrån. Nej. Han själv håller strumpan så att hunden får dricka. Och det här tyder också på ödmjukhet. Förstår ni? Det fortsätter bara i gott. Så han, mashallah, matar den här hunden. Och då så sa profeten alaihissalam, fashakara Allahu lahu. Så Allah azza wa jal tackade honom. Yani shakara betyder här att Allah uppskattade det han gjorde. Allah han är shakur. Den som belönar stort för små gärningar. Den som accepterar goda gärningar. Allah accepterade denna mans gärning och förlät honom. Allah azza wa jal förlät den här mannen för hans synder. Och i andra hadithen, Allah förlät den prostituerade kvinnan för att hon gav vatten till en hund. Så sahaba säger då i förvåning, ja Rasulullah, finns det belöning i hur vi behandlar djuren? Och då så säger han att ja, det finns belöning i allting levande. Han använder termen i varje fuktig lever. Yani så länge levern är fuktig är man levande. Så i allting levande finns det belöning. Mashallah. Den här hadithen är väldigt mäktig och den har många, många fawaid utöver de som vi nämnde. Från de fawaid som Ibn al-Qayyim tar upp i förklaringen på denna hadith är dygden av tawhid wal iman wal ikhlas. Förträffligheten av att ha tro, uppriktighet och tawhid. Att den här mannen gav inte den här hunden vatten för att visa upp sig för andra människor. Han var helt själv, eller hur? Helt själv någonstans ute på ödemarken. Så han gjorde det för Allahs skull. Taib. Han hade stark ikhlas. Och Allah subhanahu wa ta'ala förlät honom för hans synder. Och här talar Ibn Qayyim om hur uppriktighet och tawhid, yani att göra saker för endast för Allahs skull, kan förvandla små gärningar till stora. Kan förvandla små gärningar till stora. Att den här gärningen egentligen är inte kanske speciellt märkvärdig, att ge vatten till en hund. Det är inte som att yani, rädda någon människas liv eller göra salah eller någonting. Det är någonting stort, men yani, det finns större saker. Men subhanallah, en sån här liten gärning gjorde att Allah förlät alla mannens synder. Varför? På grund av hans starka iman, uppriktighet och vilja att komma nära till Allah. Så han säger här att hur uppriktighet och tawhid kan göra små gärningar till stora. Och hur Allah subhanahu wa ta'ala kan ge baraka, välsignelse i små saker om de görs för Allahs skull. Tänk på detta. Om ni gör någonting, även om det är någonting litet, men ni gör det med uppriktighet för Allahs skull, så kommer Allah att ge baraka i den här saken. Till skillnad från en person som kanske gör någonting stort, men saknar eller har brist i sin uppriktighet. Han kanske inte ens får sin gärning accepterad. Och om den blir accepterad, kanske hans belöning är mycket, mycket lägre än den här mannens belöning. Förstår ni? Så man ska aldrig se ner på en god gärning. Taib. Och yani, vikten av att ha ikhlas, uppriktighet och barmhärtighet i det man gör. Man vet inte vilken gärning det är som kommer att få en in i paradiset eller leda till Allahs rahma och förlåtelse. Det kan vara de här små gärningarna. Så man ska aldrig se ner på en god gärning. Mannen som gick också, som profeten berättade om, gick på vägen. Alayhi salam. Och han såg en gren som låg mitt i vägen. Och han sa att den här grenen kanske kan skada andra människor. Kanske kan skada djur eller andra människor. Så mannen tog bort grenen. Och Allah förlät honom för hans synder. Ja? Han tog bort en gren från vägen. Varför? Rahma i hjärtat. Han hade rahma. Och brydde sig om andra människor. Brydde sig om djuren. Att de inte skulle gå på de här taggarna. Eller den här kvisten och skada sig. Eller snubbla eller någonting sånt. I mörkret eller på något sätt. Så hans avsikt var att skydda andra människor. Han ville andra människor väl. Vilket går tillbaka till rahma. Subhanallah. Så Allah förlät mannens synder. En annan lärdom som man också tar från denna hadith, som Sheikh Abdurrazak al-Badr nämner, det är att från den bästa formen av sadaqa är att släcka törst. Att släcka andras törst. Att ge sadaqa med vatten. Det är från den bästa av sadaqa. Och det har nämnts i autentiska hadither. Afdalu sadaqa saqyul ma. Att den bästa av sadaqa är att ge vatten. Och i en annan hadith. Det finns ingen sadaqa som är större än att ge vatten. Så att ge vatten är från den bästa formen av sadaqa. Varför? För att Allah Azza wa Jal har skapat oss från vatten. Och skapat allting från vatten. Och människorna och djurens behov av vatten är enormt. Vi kan inte leva utan vatten. Eller hur? Det är essentiellt. Vi kan leva utan många saker. Men vi kan inte leva utan vatten. Så att förse människor och djur med rent vatten är bland det bästa man kan göra. Och därför finner vi också från de bästa av gärningar att gräva brunnar till behövande människor så att de dricker. Och det här är orsaker till att man då får Allah Azza wa Jalls förlåtelse. Och här nämner också ulema att om den här mannen fick den här enorma belöningen från att ge vatten till en hund, vad tror ni då människa får för belöning om han ger vatten till en annan människa som är ett stort behov? Större eller mindre belöning? Större, eller hur? Subhanallah. Och det här är viktiga saker som är underförstådda av hadithen. Att det finns ännu större belöning i detta. Så mashallah, hadithen lär oss då vikten av att ha barmhärtighet mot djur. Och att allting gott du gör mot djur belönas du för. Men ulema nämner här ett undantag. Och det är djur som är skadliga. Som vi är beordrade att döda. De här ska du inte gå och ge mat och dricka. För då gör du dem starkare. Taib. Som skorpioner eller giftormar eller någonting sånt. Att du hjälper dem att föröka sig så att de kan skada folk. Det är ju inte någonting positivt. Men det är självklart inte det som vi pratar om. Vi pratar här om att ge, hjälpa djur, mata djur, det kan vara fåglar, det kan vara kor, det kan vara hästar, det kan vara får, det kan vara vad som helst. Katter, hundar. Man ger dem mat, mashallah. Och att man har rahma mot dem. Och här nämner Sheikh Abdul Razak också till exempel att man i hemmet man spar matrester. Man spar bröd. Det är ett kort datum och det har blivit torrt och så vidare. Låt brödet torka utanför påsen. Och sen kanske en gång i veckan så går ni och ger brödet till ankorna. Eller hur? Ankdammen. Till fåglarna. Wallahi, om du har en ren avsikt i det du gör. Att göra det här för Allahs skull. För att mätta dessa djur. För att få belöning. Vem vet? Kanske den här belöningen är den som kommer att få dig till paradiset. Mashallah. Och samtidigt lär vi våra barn också att inte slösa. Att det här är resurser från Allah, ni'ma. Vi ska inte slänga den. Utan vi ger den till någon annan som kan äta den. Och så vidare. Ja. Nästa hadith berättas från Abdullah ibn Umar. Där säger han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: en kvinna straffades på grund av en katt. Och i vissa hadither en kvinna gick in i elden på grund av en katt. En katt som hon höll fånge. Tills den dog av hunger. Vilket orsakade att hon kommer att gå in i elden. Och det kommer att sägas till henne: du varken gav katten mat eller dryck. Utan du höll den fånge. Och du släppte den inte heller fri så att den kunde jaga sin egen mat. Och denna hadith är autentisk. Finns också i Sahih Bukhari. Här är totala motsatsen. I första hadithen finner vi barmhärtighet mot djuren. Här finner vi grymhet mot djuren. Grymhet och djurplågeri och orättvisa mot djuren. Så vad hände? Det fanns en kvinna som hade en katt som hon stängde in. Vissa hadither nämner att hon fängslade, vilket betyder stängde in katten. Hon höll den fastbunden. Hon gav den inte mat och dryck utan lät den svälta ihjäl. Och hon lät den inte ens gå ut och jaga själv. Det finns ju två alternativ. Att du ger katten mat eller du släpper katten och låter den jaga själv. Taib. Men hon istället medvetet band fast katten och låste in den tills den dog av törst och hunger. Vad är hennes belöning i nästa liv? Elden. Helvetet. För att hon dödade den här katten. Subhanallah. Så här finner vi allvaret av djurplågeri och orättvisa mot djur. Att det kan leda till helvetet. Subhanallah. Och det här lär oss också att man ska inte ta lätt på synder. Man ska inte ta lätt på orättvisa. och tänka jag är garanterad paradiset, eller det var bara en liten synd, det var bara en katt. Lä. Hon gick till Jahannam på grund av en katt. Subhanallah. Och han säger också Ibn al-Qayyim, om hon gick till helvetet på grund av att hon dödade en katt oskyldigt, vad säger vi då om den som dödar en muslim oskyldigt? Kommer han gå till Jannah? Nej. Ännu värre, eller hur? Hon går till Jahannam på grund av att hon dödar en katt. Vad säger vi om dessa khawarij, dessa ISIS och Daesh, dessa Qaida som dödar muslimer? Chas, de är också i Jahannam. Eller hur? Som profeten sa att de är kilabunnar, helvetets hundar. Naam. Så hadithen lär oss då faran av djurplågeri. Och hadithen lär oss också att det är i grunden tillåtet att ha katter. Profeten Muhammad alaihissalam, han har beskrivit katten som att den är från ett tawafat, från de sällskapliga djuren som man kan ha i sitt hem. Men på villkor av att man ger katten mat och dryck. Det är villkoret. Kan du inte ta hand om ett djur så får du inte ha det. Du ska inte skaffa husdjur eller andra djur. Det kan vara en person som är bonde eller en person som vill ha en vakthund utanför huset och så vidare. Kan du inte ta hand om djuret så får du inte ha djuret. Ge bort det till någon annan. Okej? Okay? Författaren nämner sen en hadith från Abdullah ibn Amr ibn al-As från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa irhamu turhamu, ha nåd, barmhärtighet och ni kommer att få nåd. Var förlåtande så kommer Allah att förlåta er. Och så sa han wailun, wail, det vill säga straff till den som är aqma' il-qawl, den som låter tal bara gå förbi, de som också vet till dem som också är kontinuerliga i att göra samma synder, de som vet vad de gör för någonting. I den här hadithen så säger då profeten alaihissalam att om ni har barmhärtighet så kommer ni att få barmhärtighet. Har ni rahma kommer ni att få rahma. Som jag har nämnt innan. Har ni rahma kommer ni att få rahma. Är det här specifikt att ha rahma mot människor eller inkluderas också djuren? Den är generell. Hadithen är generell. Irhamu. Irhamu men fil arm. Ha rahma mot dem på jorden. Människor, jinner, djur. Så kommer ni att få rahma. Om man förstår motsatsen att de som inte har rahma kommer inte få rahma. Och så säger profeten alaihissalam, förlåt så kommer Allah att förlåta er. Är ni förlåtande kommer Allah att förlåta er. Och samma sak där, är vi icke förlåtande så kommer Allah kanske inte förlåta oss. Och sen så säger profeten alaihissalam, wailun lil aqma'il qawl. Wail, det är typ straff, undergång, förlust till de som är aqma'il qawl. Och ordet aqma' betyder här, de lärde sig på arabiska, så hade man förr i tiden som tillbringare eller skålar där man förvarade fett. Eller om ni har sett en gammal lykta, ett gammalt ljus som brinner med olja. Den gamla oljan som är obrukbar rinner ner i ett litet fat som kan återvinnas till andra saker. Och det här fatet är ju fullt med fett, eller hur? Efter flera års användning. Vad händer om du häller vatten på det här fatet? Kommer vattnet att stanna kvar? Eller kommer fettet att förskjuta vattnet? Om du låter vattnet rinna. Det kommer bara rinna rakt förbi, eller hur? Profeten alaihissalam liknar här vissa människor vid de här faten. Vissa människor som blir påminda om Allah, påminda om islam, men det går in genom ena örat och ut genom andra. Yani det är ingenting av det som sägs fastnar. Precis som den här tillbringaren där man har fett Om du låter vatten rinna förbi så rinner det bara rakt över. Vissa människor är likadana. De tar inte åt sig förmaningar. Och sen beskrevs de med att det är de som är konstanta i att utföra samma synder trots att de vet. Yani de vet att det är förbjudet. Och allt det här hänger ihop. De vet för att de har blivit påminda. Men påminnelsen gynnade inte. Den gick in här och den gick ut där. In genom ena örat och ut genom andra. Och de fortsätter att göra samma synd om och om igen utan att bry sig. Dessa människor sa profeten alaihissalam om att yani wail, till dem är straff och förlust. Vilka onda och dåliga människor som inte tar åt sig när de blir påminda. Och en muslim ska inte vara på detta sätt. En muslim ska ha ett mjukt hjärta som är yani ett hjärta som accepterar och tar åt sig det goda som man hör. Du hör Koran, du hör sunna, du hör en fredagspredikan, du hör en påminnelse, någon ger dig nasiha. Du accepterar, du tar åt dig. Inte att ditt hjärta förskjuter och negerar allt som kommer. Du har ditt hjärta av sten. Och sådana hjärtan, som Salaf sa, är de som är längst bort från Allah. Och subhanallah, kolla vad det leder till. De syndar och gör samma synd om och om igen. Trots att de vet. Vad hum ya'lamun. Och här säger ulema som Ibn Rajab al-Hanbali att de här människorna, yani, vi fruktar för dem att de kommer att lämna religionen. De som yani konstant gör samma synd om och om igen utan att bry sig. Och de vet att det är haram. Och har inte som avsikt att lämna synden. De här människorna, man fruktar att de kommer att lämna religionen. Och att de kommer att få ett dåligt slut. Och det finns ju tyvärr såna här människor idag. Muslimer, hadahumullah, som lever på det här sättet. De har haram förhållande. Pojkvän eller flickvän. Som att de skulle vara gifta. 5 år, 10 år, 20 år. De har barn och hus och allting. Och du säger till dem, taqillah, det här är haram. De vill inte höra. De vill inte lyssna på vad du har att säga. Det är som att det du har sagt inte hör hemma i islam. Utan min islam är det jag vill. Du säger, taqillah, ditt hus är köpt av ränta. Din bil är köpt på ränta. Han bryr sig inte. Han bara fortsätter. Utan att ens ha som avsikt att sluta upp med sina synder. Så de här människorna ligger väldigt dåligt till. Hur ska vi ens hoppas att de ska få ett gott slut när de själva inte ens inser sina fel och vill ändra sig? Allah musta'an. Författaren nämner sen från Abu Umama radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Man rahima walau dhabiha rahimahullahu yawm al-qiyama. Den som har barmhärtighet, rahma, om det så är över det djuret han ska slakta, kommer Allah att ge sin rahma på domedagen. Och den här hadithen liknar den som vi tog upp i förra lektionen om den här mannen som frågade och sa: Ja Rasulullah, jag har nåd mot djuret när jag slaktade. Är det här någonting bra? Och då så sa profeten Alisam 2 gånger: om du har nåd mot djuret kommer Allah ha nåd mot dig. Och här lades det till på domedagen. Så till och med när man ska göra någonting som yani kan anses hårt, som att slakta ett djur, men vilket är nödvändigt för att kunna överleva och kunna äta. Om man har nåd mot djuret när man slaktar djuret, så kommer man att få Allahs nåd. Men här säger ulema som Sheikh Abdul Razak att det här nödvändiggör också att man visar nåd mot djuret när man slaktar det. Och vi nämnde förra lektionen vissa saker som är för nåd. Och det är att man slaktar djuret på bästa sätt. Som till exempel vad? Vad ska man göra? Man ska ha en sylvass kniv. Taib. Att inte slakta djuret framför andra djur.
Vässa
att inte vässa kniven framför djuret.
Och
Att inte ta djuret till slakt på ett kränkande sätt. Som att dra det i benen. Eller slå piskare. Eller som idag när man har såna här elgrejer för att fösa in djuren till slakteriet och så vidare. Utan att man gärna behandlar djuret på ett sånt humant sätt som möjligt. Man kan ge dem vatten och så vidare. Så att de gärna man har rahma mot dem på bästa sätt. Nå. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab akhdul bayd min al humara. Kapitlet att ta ägg från små fåglar. Al humara är någon liten fågel. Och här nämner författaren en väldigt fin hadith från Abdullah som säger att profeten alaihi salatu wassalam slog läger. Och bland dem så fanns det en man som gick och tog några ägg från denna lilla fågel. Så fågeln kommer till profetens huvud alaihi salatu wassalam och börjar att flaxa. Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam: vem är det som har satt skräck i den här lilla fågeln genom att ta dess ägg? Så mannen säger: det var jag, ja Rasulullah, det var jag som tog äggen. Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam: lämna tillbaka äggen och ha rahma mot den här fågeln. Lämna tillbaka äggen och ha rahma mot den här fågeln. Mashallah, en väldigt vacker hadith. Där berättar Abdullahi då om den här mannen som gick och tog de här äggen till den här fågeln. Och ni vet ju att fåglar, mashallah, de har otroligt mycket omsorg när det kommer till att ta hand om sina ägg, att ruva sina ägg. Det är en hel, mashallah, science, en hel kunskap. Från parningen till hur de sen, mashallah, lägger så mycket vikt på att bygga ett fågelbo. De åker och hämtar kvistar och pinnar i kanske veckor eller månader för att göra ett bo, för att kunna ruva sina ägg. Och sen när den här fågeln lägger sina ägg, så de flesta fåglar turas om. Jenny, hanen och honan ruvar äggen. Eller honan ruvar och hanen är ute och jagar. Lång tid. Lång tid. Det kan vara veckor, det kan vara jättelång tid. Jag tror vissa fåglar, vad var det, upp till 80 dagar ruvar de äggen. Mashallah. Så, och ni vet ju, om det kommer någon inkräktare, vad gör fåglarna? De börjar skrika och flaxa och försöka skrämma iväg inkräktaren. Allt det här är rahma mot sina barn, mashallah. Så den här mannen gick och tog några små ägg. Och alla av de här äggen är oätliga. Det är inte ens någonting som man kan ha speciellt mycket nytta av. Så den här fågelhonan, den här mamman, kommer då, flyger till profetens huvud alaihi salatu wassalam. Och det är också ett mirakel. Av alla människor, de var en stor samling som var ute på en resa. Fågeln flyger direkt till profeten Muhammeds huvud och börjar att flaxa. Gärna för att indikera på vad som har hänt. Och Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarar till profeten alaihi salam vad som har hänt. Eller han förstår fågelns språk och vet vad som har hänt och säger direkt: vem tog hennes ägg? Vem gjorde fågeln rädd? Vem gjorde henne rädd? Subhanallah, tänk det här. Profeten alaihi salatu wassalam talar inför sahaba och ställer dem till svars. För vad? En liten fågel. Mashallah, vilken rahma. Och han säger: lämna tillbaka äggen och ha rahma mot denna fågel. Subhanallah. Mashallah. Det här är väldigt vacker hadith som då indikerar på vikten av att ha barmhärtighet mot djur. Och det finns här en liknande hadith som också är värd att nämna. En hadith som berättas i Musnad Imam Ahmed. Och det var då det fanns en kamel. Som behandlades dåligt. Och när profeten alaihi wasallam gick mot den här kamelen, så kunde man se att kamelen generellt hade ögonen fyllda med tårar. Så profeten alaihissalam gick mot kamelen. Och när kamelen såg profeten Muhammed komma så började den att gråta. Den började gråta. Taib. Så när profeten alaihissalam kommer fram till kamelen så stryker han den på huvudet. Han stryker kamelen på huvudet. Och kamelen slutade gråta. Och kamelen, yani, klagade. Klagade till profeten Muhammed alaihissalam. Och sen går han och säger, vems kamel är det här? Och en pojke från Ansar säger att det är min kamel. Så profeten alaihissalam säger, yani, amat attaqilla fi hadhihi al-bahima. Ska du inte frukta Allah i de här djuren som Allah har gett er? Varför, eller kamelen klagade till mig att du inte ger den mat och du ger den för mycket arbete. Och den här hadithen sahih som han Allah. Också ett mirakel. Kolla här. Kamelen är ledsen. Den får ingen mat och den arbetar morgon till kväll. Kamelen är ledsen. Dess ögon är fyllda med tårar. Men när den ser profeten komma alaihissalatu wassalam så börjar den att gråta. Den känner igen profeten Muhammed alaihissalam. Han kommer fram till kamelen. Den klappar den på huvudet och den slutar gråta. Och sen det största miraklet, kamelen talar till profeten Muhammed alaihissalam och berättar problemet. Precis som djur kunde tala med Suleiman så kunde profeten alaihissalam också, jag vet inte helt, men i alla fall här kunde han då förstå vad kamelen säger. Och kamelen beklagar och säger att min herre eller min ägare överbelastar mig med arbete och ger mig inte mat. Så profeten alaihissalam tar det här fallet, letar upp ägaren och säger, ska du inte frukta Allah? Men akta dig, lyd Allah. Det här är orättvisa mot djuren. Alla tattaqilla, ska du inte frukta Allah i de här djuren som Allah har låtit er äga? Kamelen berättade att du överbelastar den med arbete och du ger den inte mat. Mashallah. Det finns också en annan hadith om en kamel som också är sahih. Det var en kamel som blivit väldigt aggressiv och den vägrade arbeta. Så de hämtade profeten alaihissalam till den här kamelen och när han kommer mot stallet så kamelen är vild och den hoppar och sparkar och allt möjligt, yani. Så sahaba säger, Rasulullah, wallah, vi fruktar för det. Akta dig, yani, gå inte in till kamelen. Den kommer skada dig typ. Så han säger, det är lugnt. Ni behöver inte vara rädda. Och när kamelen ser profeten Muhammed alaihissalam, så fort den ser honom så faller den ner i sujud. Den lägger sig direkt framför honom. Och sen han typ stryker den på huvudet och så vidare. Efter det kamelen blev helt lugn. Helt lydig och lugn. Mashallah. Så sahaba, de säger, Rasulullah, kolla den här kamelen som inte har något förstånd, eller har ingen yani, som en människa, den gör sujud för dig. Ska inte vi göra sujud för det? Och då säger han nej. Yani, och den här kamelen gjorde sujud av respekt, inte dyrkan. Så sahaba undrade om de också fick göra det. Och han säger då nej, det är inte tillåtet. Och om det skulle vara tillåtet så skulle kvinnan göra sujud för mannen på grund av hans enorma rättigheter. Men i alla fall, hadithen bevisar då också återigen, yani, mashallah, profetens alaihissalams yani, relation och kontakt med djur. Han såg en gång också att man hade brännmärkt ett djur i ansiktet. Jag kommer inte ihåg om det var en kamel eller jag tror det var en kamel. Så han säger, må Allah förbanna den som har gjort det här. Det är inte tillåtet i islam. Samma sak när det kommer till fåglar. Profeten alaihissalam förbjöd att man tar fåglar till mål. Yani när man ska ut och skjuta. Om det inte är jakt. Om det är jakt och du ska äta djuret, det är halal. Eller det är skadedjur, kråkor eller liknande. Du skjuter dem för att bli av med dem. Men att bara gå ut för skojs skull och skjuta djur i skogen är haram i islam. Inte tillåtet. Köper en luftpistol och går ut och skjuter fåglar i skogen. Haram, inte tillåtet. Profeten har förbjudit detta, alaihissalatu wassalam. På små fåglar. Vad ska vi då säga om de idioter som åker till Afrika och skjuter elefanter och kameler och zebror, vet du, zebror och giraff och allt möjligt. Noshörningar. För att ta en liten en bit från elfenben och så vidare. Allah al-Mustan. Väldigt sorgligt att se. Folk som tar upp hajar, skär av fenan, kastar tillbaka dem i havet för att göra en liten soppa. Det är helt onödigt. Alhamdulillah, islam, mashallah, har förbjudit de här sakerna. Samma sak, profeten al-Islam förbjöd också det som kallas för tuppfäckning. Att man yani, låter två tuppar bråka mot varandra. Och Allah, samma sak måste också gälla tjurfäckning och liknande saker som är onödigt. Alhamdulillah, mashallah, islam. Respekterar vi djuren, vi ger dem deras rättigheter. Matar dem, ger dem dryck, överbelastar dem inte. Och yani, orsakar inte, tillfogar dem inte någon skada som är helt alltså, onödig. Förstår ni? Ibland måste man kanske göra vissa saker. Du måste kanske ha en ring i örat på dem. Eller vissa saker som kanske inte... Man måste göra genom någon slags bedövning eller någonting sånt. Men generellt så tar man väl hand om djuren, mashallah. Vi nämner också en sista hadith här. Kapitlet att ha fåglar i bur. Och där nämner författaren hadith Abu Umayr, hadith Anas radiyallahu anhu, där han berättar att profeten alaihissalam såg en av Abu Talhas barn som kallades för Abu Umayr, som hade en liten fågel som han brukade leka med. Och då så sa profeten alaihissalam: "Ya Abu Umayr, ma fa'ala aw ayna an-nughayr?" Vad har hänt med en nughayr, den lilla fågeln, eller vart är den? Innan han skojade med pojken, för det rimmar. Abu Umayr, vart är en nughayr? Så han skojade med den här pojken. Och det nämns i andra hadither att den här pojken hade den här fågeln i en bur. Att han hade den i en bur. Vilket också bevisar att det är tillåtet att ha papegojor och fåglar i bur. Men då självklart att man tar hand om dem. På förutsättning att man ger dem mat och dryck. Och tar väl hand om dem. Nam. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.